Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Hej och välkommen till Gympodden där vi idag ska prata vidare om fertilitetsförståelse och ta upp alla de frågor som vi fick in till vår Instagram.
Yes. Och dagens gäst är igen då Emma Carling Witzel.
Hey.
Välkommen.
Välkommen tillbaka.
Emma, du gjorde en strålande insats i förra avsnittet.
Verkligen.
Så intressant och bra. Och bra diskussioner och reflektioner. Mm. Du är barnmorska och har jobbat på fertilitetsklinik bland annat. Mm. Och sen har du skrivit boken Ditt fertila liv. Och sen har du två poddar. Som, den ena heter Ditt förtida liv och den andra heter IVF-podden.
Precis.
Så du kan mycket om det här.
Mm.
Och det vi, jag tänkte bara liksom för att knyta ihop säcken lite från förra avsnittet, så det vi pratade om efter att liksom inspelningen var klar, det var liksom att vad orsakar ett sånt här poddavsnitt för liksom känslor hos våra lyssnare?
Mm.
Du hade lite åsikter, eller liksom ditt tankar om det, Lydia?
Ja, men jag tror att vi har lite olika perspektiv, där jag ju inte ser på det utifrån liksom det medicinska perspektivet eller hur fertilitet egentligen fungerar, utan jag ser det mer utifrån det psykologiska perspektivet och det liksom psykologin i att man gärna vill ha barn, men man har kanske inte hittat rätt partner, och så blir man döstressad när man lyssnar på att chansen att bli gravid minskar jättesnabbt efter 35 till exempel. Och då pratade vi lite om hur man kan se på det här, och där jag har liksom varit av uppfattningen att ja, men den går ner, men du kan få hjälp. Och där menar du då, Emma, att det kan man, men det är bra om man tänker till. Vill du berätta lite mer liksom kring ditt resonemang där? Mm.
Att man vet att fertiliteten går ner efter 35 innebär ju inte att efter 35 är det kört för varenda kvinna.
Nej.
Nej, utan det är ju massvis med kvinnor som föder barn, många barn också, efter 35. Så det betyder ju inte att man tänker så här, nu är det tvärkört. Utan det man ska göra är att man ska tänka till.
Mm.
Och det vi pratade om då också, det var också så här, man ska tänka till vilken typ av familjebild man vill ha. För det tycker jag kan vara viktigt att det spelar in. Och sen behöver man hjälp, då ska man också komma ihåg att det har ju inte bara att göra med att jag har fyllt 38, utan det finns ju kvinnor som är 30 som också behöver hjälp. Så det är inte alltid bara åldern som spelar in i ibland problematiken att få barn på egen hand.
Det är någon medelsnittsålder bara,
ja,
och det finns ju båda håll.
Ja, det finns ju andra fertilitetsdilemman, och det har ni ju liksom gjort avsnitt om också. Så att man ska komma ihåg att åldern är ju inte liksom enkom en faktor. Och det finns också massor med äldre kvinnor. Jag menar, det har historiskt funnits kvinnor som är 48 år och får spontant barn. Att det är så himla många idag beror kanske inte på att alla har fått spontant barn, utan kanske gjort en äggdonation. Och det är också en möjlighet. Och det vi pratade om i förra avsnittet, det var ju att det finns också, när vi säger så här, ja, men det finns massa hjälp att få. Ja, det gör det ju.
Mm.
Och det gäller bara att man måste kanske öppna sitt sinne för att det finns alternativa vägar. För att vi är väldigt skolade i liksom kärnfamiljstänket. Och det är också en strävan vi väldigt många har.
Mm.
Och när vi liksom hamnar i den här stressfaktorn som du pratade om. Mm. Just där man kanske är ensam och förhållandet man haft i 8 år har liksom tagit slut. Och nu är jag 35 och hur ska det här bli? Det är kört för mig.
Mm.
Svaret är absolut såklart att det är absolut inte kört bara för att det har inträffat.
Mm.
Men det är liksom, det går inte att frånta det faktumet att åldern har en betydelse. Mm. Men det behöver ju inte betyda att det påverkar varenda liten kvinna överallt att det kommer att vara kört.
Mm.
Så att vi ska väl ha en viss, liksom, vi ska ha ganska stor förhoppning i. För det, tittar man på så här fertilitetssiffror, till exempel hur många som föder barn, men då säger man så att till exempel på IVF-kliniker säger man att ungefär 70% av dem som kommer dit får det barn de önskar.
Ja.
Men så att i slutändan så är det ju i princip alla som vill ha sina barn är ju lyckligt lottade föräldrar efter ett tag. Men en del kanske får kämpa lite mer på vägen dit.
Just det.
Ja.
Ja, nej, men det är bra sammanfattat tycker jag.
Ja.
Och att man ska ha respekt för att man har ett fertilt liv och att det är som du säger, att det är klart att det går ju ner vid en viss ålder. Men jag vill bara ingjuta lite.
Men jag kan ingjuta jättemycket hopp.
Ja.
För att de allra flesta stöter ju inte ens på Carolina och de andra IVF-klinikerna. Nej, de går inte ens till Helena och gör en utredning, utan de flesta får ju de barn de vill ha.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Så att jag tycker man ska vara glad och nöjd, men jag tycker att det kan vara klokt att man börjar tänka efter.
Ja.
Ja,
bra. Med det sagt då,
så kör vi igång med
frågor.
Ah. Vill du börja, Helena?
Ah. Kan ni ta upp sekundär barnlöshet?
Mm.
Vad är det?
Fråga, vad är sekundär barnlöshet?
Sekundär barnlöshet, det betyder att Anna har fått sitt första barn utan konstigheter och så vill Anna ha ett syskon till sitt barn och då stöter hon på patrull och lyckas inte. Och i slutändan så ringer hon en fertilitetsklinik för att få hjälp. Och då kan man säga att hon är drabbad av någon slags sekundär barnlöshet. Och sen är det så att på IVF-kliniken där så kanske hon får hjälp och så får hon sitt barn och så har det hela löst sig. Så att ibland kan ju sekundär barnlöshet vara liksom någon slags språng mellan barnen så att säga.
Men vad finns det för anledningar?
Ja, vi har ju bland annat åldersfaktorn då. Mm. Och sen kan det ju vara såklart, all infertilitet och fertilitetsproblematik bygger ju inte bara på att kvinnan har problem, utan det är ju jättelika ofta mannen. Och vi har män som har spermier som är få eller på något sätt lite dåliga kan man säga då. Sämre antal, sämre simmare. Och då är det såklart så att de har också nedsänkt förmåga att få barn på egen hand. Och kanske lyckats en gång men har svårare andra gången.
Mm. Kan man få betald IVF, regionsfinansierad IVF om man har ett barn?
Mm. Om de flesta regioner i Sverige tror jag resonerar på samma sätt. Och det är att har man ett barn tillsammans, då får man inte hjälp av regionen. Men har jag fått ett barn med en man och sen har jag en ny man
som
inte har några barn och vi har heller inga gemensamma barn, då kan jag få hjälp, eller vi tillsammans.
Ja.
Hur är det möjligt att bli gravid en vecka innan mens?
Ja, men allt är väl möjligt här på jorden, men det är väl ovanligt.
Jag tänker då kanske att det inte är, eller man kan ju få sån här corpus luteum-blödning. Det är alltså när den här gulkroppscystan som bildas från äggblåsan är liksom den ledande follikeln, den som där ägget släpper. När ägget väl har släppt eller lossat, då blir den här gulkroppscystan, det blir det som producerar hormonet som underhåller graviditeten de första veckorna. Och ibland så kan den där gulkroppscystan vara liksom av sämre kvalitet, då kan man få en liten blödning tidigare än själva mensen. Så det är en del som får det faktiskt ganska ofta, som är så här, ja men jag får en mens en vecka efter ägglossning och sen får jag liksom en till mens ungefär. Mm. Men då är liksom inte det första den riktiga mensen utan en gulkroppsblödning. Så att det är inte säkert att det är mens.
Nej, precis.
Okej. Håller du med mig? Ja
ser givetvis. Att du gör det.
Mm. Hur ärftligt är fertilitet? Min mamma verkade vara superfertil med mig och syskon. Med vänliga hälsningar, en tjej med en äggstock och låg äggreserv.
Mm-hmm. Alltså med en äggstock och en, man kan väl säga så här då, att har man en äggstock och en låg äggreserv, så det är klart att man kan ha lite svårare då. Det innebär ju inte att det är omöjligt. Och hon säger ju inte heller hur gammal hon är riktigt. Men man kan ändå säga att har man en äggstock med, och liksom en låg äggreserv och inte kanske är så gammal ändå, då har man ju lika bra odds.
Vad är gammal?
Nej, men alltså, man kan säga så här, en låg äggreserv, den är också betydelsefull kring hur ung eller hur gammal man är. För det vi pratade om det förra avsnittet, så sa vi att ibland kan man ha lågt AMH och vara ung samtidigt och hamnat i någon slags för tidigt klimakterium. De kvinnorna har ändå väldigt goda odds. Och de senaste 15 åren så har väldigt många kvinnor blivit skrämda av att så här, du har lågt AMH, du kommer att ha svårt att få barn. Vilket är jättejobbigt att höra det här och få den informationen. Och de har egentligen mycket bättre odds än vad vi tror. Men vi har övertro på att AMH spelar för stor roll. Och i sådana kvinnor har de bättre odds förmodligen än vad AMH säger.
Men den här tjejen, hon har ju bara en äggstock kvar. Mm. Och det kan ju vara till exempel att man har haft en cysta eller man har fått något problem med äggstocken sedan den opereras bort. Men då brukar man ju säga att den äggstocken som finns kvar, den släpper ju ett ägg varje månad då. Mm. Istället för annars brukar man ju säga generellt att de släpper ungefär varannan månad.
Så anledningen till varför man har två är för att man ska ha en i reserv.
Exakt. Så att fertiliteten får, alltså det enda vi människor ska göra är att föda barn, typ säger kroppen. Så vi har två äggstockar för att vi ska kunna fortsätta föda barn, även om en skulle liksom försvinna.
Mm.
Så att,
Men fick vi svar på det då, hur ärftligt fertilitet är?
Ja, men man brukar säga så här, att jag pratade med en läkare i en intervju en gång, och då sa hon så här, det verkar som att väldigt mycket den kvinnliga fertiliteten är ärftlig, säger hon, och det kommer jag nog aldrig att glömma riktigt. Och då pratade vi om, jag vet, PMS tror jag. Och jag tror att det är så att väldigt många kvinnor kanske har liksom lite grann en ärftlighet. Men det betyder ju inte att en ärftlighet, att bara för att min mamma har svart hår så får jag också svart hår. För så 100% är väl inte den här ärftligheten. Och det kan ju också vara så att mamman också var väldigt ung när hon fick barn. Därför att det var en tid när man var ung när man fick barn. Och nu är vi liksom inte där.
Just det är många faktorer som spelar in.
Ja.
Mm. Jag skulle vilja ha information om att frysa ägg. Fördelar, nackdelar och saker att tänka på. Tack.
Mm. Jag tycker det är så fantastiskt att man kan frysa ägg. Det är en möjlighet som jag verkligen hyllar lite grann. Och sen är det viktigt att tänka på då i vilken situation man gör det här. Äggfrys är ju fantastiskt för de kvinnorna som eventuellt är sjuka eller har en man som är sjuk eller som gör att man inte kan få barn just nu. Det är ju, då har vi ju en medicinsk anledning såklart. Sen finns det kvinnor som vill frysa ägg för att på något vis safea upp sin fertilitet då. Och då ska man tänka att man ska frysa ägg när man helst är ung. Därför att då är äggen perfekta och bra.
Vad är ungt?
Men säg någonstans runt 25 då, innan 30 skulle jag säga. Det är ju många kvinnor som fryser också efter 30.
Mm.
Men man kanske inte ska tänka att, för det är ganska dyrt att frysa ägg, det måste vi ändå erkänna. Och då lägger man väldigt mycket pengar och sen när man liksom 37, då är det lite, kanske inte riktigt, liksom, det kanske inte riktigt motiverar de pengarna. Men när man är ung, frysa ägg, fantastiskt. Det är dyrt. Och det är ju en process när man ska ta sprutor, man ska stimulera äggstockarna precis som i IVF. Man tar ut äggen på samma sätt. Men istället för att återföra någonting till hennes kropp så fryser man ner dem.
Mm.
Och den här behandlingen gör man ganska flera gånger för att ha ett ganska bra antal ägg i frysen. För det behöver man ju ha. Det man ska tänka på det är ju att äggfrys kommer aldrig vara en 100-procentig garanti att det kommer att funka. Att om man tänker att man fryser ägg och så väntar man till man är liksom 50 år och så tänker man att nu är det dags för mig. Och sen så visar sig att de här äggen i frysen liksom inte riktigt, det blev inga barn. Då är ju hennes möjligheter liksom lite grann förbi.
Hur länge får ägg vara frysta i Sverige idag?
Men äggen som sådana får ju vara frysta rätt länge. Alltså embryon får ju vara frysta i 10 år.
Mm.
Äggen vet jag inte ärligt talat om vi har en tidsgräns på. Utan okay. Jag tror att det är fertilitetsklinikerna. Det här kan ju jag ha fel i. Men jag tror snarare att det är mer så att fertilitetskliniker har liksom en limit för hur gammal kvinnan och hennes partner får vara för att göra behandlingar egentligen.
Mm.
För man måste ju på något sätt göra en fortsatt IVF-behandling för att använda äggen.
Mm.
Du måste ju befrukta äggen i labbet och återföra embryon.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp. Mm. Men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Påverkar stress chansen att bli gravid?
Nej, skulle jag inte säga. Jag tycker att det är en överdriven tro, för att då skulle ju inte kvinnor i krigssituationer bli gravida eller i svält.
Sant.
Lite, det är ju precis, alltså sen finns ju de här som slutar menstruera, alltså vid extrem svält, alltså undernäring eller alltså såna, eller att man tränar för ett maraton liksom, då har man ju ingen ägglossning, men det är ju en helt annan.
Det är en helt annan sak, och när man är oerhört stressad kanske man inte heller riktigt har kapacitet att ligga med någon, och det kan ju såklart vara då ett stort problem i att kunna bli gravid, men många tror ju att stressen, att man är mycket på jobbet, påverkar det här, och det skulle jag säga att jag har svårt att tro det.
Hur kan man förbättra äggkvaliteten?
På inget sätt.
Spelar det roll vilket glidmedel man använder? Finns det till exempel ett glidmedel som är spermiedödande?
Alltså det finns, det här, nu är vi på en arena som inte jag är så bra på. Men det finns ju såklart spermiedödande medel. Alltså det använder man ju till exempel med PSA eller så. Även om inte det idag så är det jättemånga par som använder det. Men den frågan den överlåter jag nog lite mer till att...
Vad man använder för produkter.
Ja.
Den här frågan har vi ju svarat på i förra poddavsnittet, men du kan få svara lite fort på den.
Mm.
Hur tillförlitligt är cervixsekretmetoden för att avgöra när man har ägglossning?
Ja, men relativt säker för att man ska kunna förstå ungefär när man har ägglossning. Sen gäller det ju att lära sig det där, och det kanske tar några månader.
Ur ett vetenskapligt perspektiv, hur många faktorer kan påverka antalet fertila dagar, till exempel alkohol eller sömn?
Alltså antalet fertila dagar, de tänker jag är det de är.
Mm.
Alltså det är ju, man har ju ett antal, man säger ju normalt sett att det fertila fönstret är kanske 5-7 dagar. Och det liksom stängs ju i samband med att ägglossningen har ägt rum.
Den påverkas inte av alkohol och...
Nej, det har jag jättesvårt att tro.
Ja. Vad är största myten när det kommer till kost och fertilitet?
Myten, jag skulle säga att om man äter låg low carb eller high fat eller vegetarian eller vad det är. Jag tror inte att det påverkar fertiliteten nämnvärt eller överhuvudtaget. Jag tror heller inte att det finns någon vetenskaplig bevis för att det skulle göra det.
Är justissemetoden något barnmorskor lär ut? Om inte, varför? Kan vi börja med att prata med vad det är för någonting?
Mm. Alltså det är ju en hel liksom skola i, och framförallt den bygger ju egentligen på att man ska lära sig sin cykel. Det vill säga att man ska förstå i vilken dag av cykeln, vilket liksom sekret eller så här, vilka flytningar man har. Och utifrån det förstå hur man ska hantera sin fertilitet. Alltså vill jag bli gravid, vill jag inte bli gravid. Och alltså det är väl inte jättemånga barnmorskor, så det finns väl ett litet antal i Sverige eller i världen som använder sig av den här skolan. Jag tror att den är så himla avancerad därför att det kräver någon slags perfektion ifrån kvinnan som använder den. Och det kräver också en exakt cykel på ett sätt som kan vara lite svår idag att liksom lista ut och lösa. Och jag tror också att många kvinnor, det är inte jättemånga kvinnor som efterfrågar det i slutändan, för det är väldigt, det krävs ganska mycket engagemang på något sätt.
Hittar ni alltid en underliggande orsak till oregelbunden mens, eller kan det vara att man har det naturligt så att säga?
Ja, svar ja.
Ja. Vi utreder ju ganska mycket oregelbunden mens, speciellt kvinnor som börjar fundera på att skaffa barn och så. Och nej, man hittar ju inte alltid någon anledning. Och väldigt många kan ju ha oregelbunden mens under en period och sen blir den regelbunden igen. Och en del har oregelbunden mens alltid, men kan ändå skaffa barn, då kanske med lite hjälp om man har väldigt oregelbunden ägglossning.
Mm. Varför kan kvinnor så lite om kroppen, psyken och fertilitet egentligen?
Ja, det är ju en gåta.
Mm. Kanske för att det inte lärs ut så mycket
i skolan. Jag tror att man lär sig det i en tid av livet när man inte är så himla intresserad, ärligt talat. Man lär sig det när man går i skolan, och då är man ju liksom 10-19 år, och då är man på en annan plan halva i livet. Då är det att bli gravid, det är det sista man vill, och man är inte så intresserad av flytningar, och det kommer liksom senare på något sätt, och då har man ju slutat skolan.
Här är inte en fråga, men jag vill veta allt, jag försöker bli gravid. Men då tänkte jag att du ska få svara på nästa fråga. Kan inte du berätta om boken du har skrivit, Ditt fertila liv?
Jo, absolut. Jag och Carolina, som är gynekolog och fertilitetsläkare på Sophiahemmet här i Stockholm, vi har ju under 15 år här försökt lista ut hur vi ska hjälpa kvinnor att bli bättre på att förstå sin fertilitet. Vi har pratat fertilitetsbussar, och till slut så startade vi IVF-podden för ganska många år sedan. Och sen fick vi en förfrågan om att skriva en bok, och den boken ville fler förlag vara med och skriva, och i slutändan så skrev vi den boken tillsammans med Norstedts, just därför att vi tänker att det behövs finnas en bok hemma hos kvinnor som de kan bläddra i lite av och till i livet. Det är liksom ingen kioskvältare, utan det är mer en sån där bas. Bok.
Men börjar den, jag har bläddrat lite i den, men börjar den liksom med den unga tjejen, och så följer man liksom hela sin liksom.
Ska vi lotta ut den kanske?
Ja, det vore fantastiskt.
Ja. Vi lottar ut ett exemplar av Ditt fertila liv, vad kul. Men sen, en annan fråga här till dig, Emma, som jag tycker är lite spännande. Vad tycker du om professionens kunskap om fertilitet i stort idag?
Jag tycker den är ganska dålig.
Ja.
På vilket sätt då?
Men jag tycker att alltså fertilitet, det är helt obegripligt egentligen. Men det kan bero på att professionen är så bred.
Ja, och professionen, är det liksom barnmorskor och gynekologer? Eller liksom alla som arbetar inom vården?
Nej,
eller?
Nej. Jag tycker vi ser det som barnmorskor och gynekologer. Ja. För det är ändå vi som borde kunna det här. Mm. Jag har ingen jätteförväntan på att sjuksköterskor eller allmänläkare ska vara superduktiga på detta. Men jag tror att det är så himla brett. Det är normalt, och sen är det inte normalt. Och bara det att ens kunna det normala verkar vara svårt. Och att kunna det som avviker från det normala, det verkar vara ännu svårare för professionen att kunna. Jag tycker att barnmorskor får för lite utbildning på alla de här nivåerna.
Mm.
Och jag tycker att gynekologer borde kunna bättre. Och det tror jag beror på att man nischar sig så himla mycket på sina ämnen. Och där fastnar man lite på något sätt. Men att vi skulle kunna ställa, tycker jag, lite högre krav på att man borde vara bättre på det, åtminstone det normala.
Mm.
Och sen kan vi gå till experterna sen när vi avviker.
Mm.
Fertilitetsläkarna är ju bättre på fertilitetsutredningarna än många liksom allmän gynekologer. Det går inte att komma undan därför att det är ju deras vardag.
Såklart.
Mm. Mm.
Ska vi avsluta med att fråga om, för att många skriver ju att de vill bli gravida, och jag tror att om man lyssnar på det här så kanske man funderar på det ändå. Mm. Har du några råd till dem?
Mm. Lär dig att identifiera det fertila sekretet. Och det kommer du upptäcka att det pågår i kanske en vecka. Matcha det med att ligga så mycket som möjligt med den du ligger med. Ligg också alltid annars. Du kan aldrig ligga med någon för mycket, för spermierna tar inte slut. Du kan ligga för sällan så att du missar det här fertila fönstret. Och du ska heller inte tänka att man ska ta ett ägglossningstest varenda månad och prick då ska man ligga med varandra. För ibland är det liksom nästan lite för sent. Plus att många kvinnor som tar ägglossningstest har svårt att hitta den här glada gubben. Och då tror de att de inte har ägglossning. Men ibland kan de pika så snabbt i det här hormonet som visar en glad gubbe. Att de har bara missat den.
Mm.
Så att ligg med varann på känsla och på sekret. Och så kan man liksom lägga de där stickorna lite åt sidan, tycker jag. Billigare så.
Ja, jättebra. Mycket rimligt.
Ja.
Ja. Superbra. Tack så hemskt mycket att du kom åt där. Och att vi fick prata med dig om det här. Det är så viktiga ämnen. Uh-huh. Och nu hoppas vi att vi får en lycklig läsare till din bok. Mm. Och alla ni som inte får en bok hemskickad. Köp boken, för den är fantastisk. Och det här är ett viktigt ämne.
Ja, det är jätteviktigt. Speciellt när man ser hur många frågor ni har fått in.
Ja, exakt. Ja. Jag håller med.
Tusen tack,
tack snälla.
Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.